också väldigt intressant att för vissa personer som då drivs till exempel av behovet signifikans, som ett annat behov, då är det jätteviktigt att få en bekräftelse på den kunskap jag har och utför. Och då kan ju lönen vara en feedback på det. Så om jag får bonusar till exempel, som man tänker sig man är säljare, och jag får bonus, då är det ett direkt uttryck för som stärker min signifikans och jag känner mig motiverad.
Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det 86:e avsnittet gästas vi av Maria Appelqvist som är fil.doktor i sociologi. Hon undervisar i ledarskap och organisation och är specialiserad på frågor som rör bland annat motivation och relationsskapande. I detta avsnittet utgår vi från hennes bok Motiverad, en handbok i motivationsbaserat ledarskap. Vi pratar om de 6 drivkrafterna: bidra, samhörighet, variation, trygghet, utveckling och signifikans. Dessutom, vad är egentligen motivationsbaserat ledarskap enligt Maria? Nu kör vi! Och då är vi igång med Utmanarpodden denna vecka. Och Ingmarie, det är vår i luften. Känner du hur du liksom känner lite extra motiverad till att göra olika saker nu när ljuset har kommit?
För det första så har jag nu börjat att bestämma mig att det heter sommar. Man får bara bestämma vissa saker. Så nu har jag bestämt det är sommar. Jag har också bestämt att nu gäller det att njuta. För oj, vad snabbt det kommer att gå. Eller oj, vad länge sedan det var så här soligt ute. Och du vet ju att jag har en livsfilosofi. Solig dag är en bra dag. Sen tycker jag det blir knepigt när du frågar om jag är mer motiverad.
Ja, man kan ju känna det att man blir det när det är lite ljusare och soligare. Och varmare.
Det är ju faktiskt väldigt många som säger precis det där. Att ja, nej, men nu tycker jag livslusten har kommit tillbaka och nu är jag motiverad. Och det är ju fantastiskt att se hur många människor som startar så många projekt på vår och sommar. Är det liksom inte växthus så är det trädgårdar eller så är det träningsschema. Eller så är det att hinna dricka flest glas rosé på balkongen. Men det är ju någon sorts så här liksom, wow, det går igång på oss liksom.
Men jag tänkte att vi skulle nu idag prata just motivation. Och det är inte bara du och jag som kommer att göra detta.
Nej. Utan
vi har någon med oss på länk.
Men jag tänker att jag då vill säga att varför vi har den här oerhört kloka kvinnan med oss på länk beror ju på att du, Magnus, har kollat i poddstatistik. Och då säger den ju: alla avsnitt som handlar om hur man har det på jobbet, de är folk intresserade av att lyssna. Och här har vi ju då en Maria som exakt håller på och inte bara tycker massa saker, hon till och med forskar omkring detta. Så välkommen Maria Appelqvist!
Ja, men tack så jättemycket för att jag får vara med i er podd.
Och nu kommer ju första frågan till dig som gäst i Utmanarpodden. Vem är du?
Jätteroligt att vara här. Och kanske är jag här för att jag har precis publicerat en bok tillsammans med en kollega som heter just Motiverad. En handbok i motivationsbaserat ledarskap. Den baserar sig på delar av, man kan säga, en metodologi som utvecklades, som Desiree Roa, som jag skrivit den här boken tillsammans med, utvecklade i samarbete med forskare för många, många år sedan. Och det här är ett verktyg som hon har använt på en plattform och jag har kommit att engagera mig i det under de sista åren. Och tillsammans med min kollega så gör vi studier och har tittat på de olika behoven, hur de ser sig ut och tar sig uttryck helt enkelt i organisationer. För det är ju framförallt personer i organisationer som har varit med och intresserat sig för just den här frågan.
Åh, vad spännande! Men du, vi måste ju bara veta lite mer om dig, Maria. Var någonstans sitter du och spelar in den här podden?
Ja, jag sitter ju i Malmö och jag är verksam vid Malmö universitet där jag också är programansvarig för ledarskap och organisation. Så jag har ägnat väl de sista 10 åren drygt åt de frågorna som har med ledarskap och organisation. Men dessförinnan så var jag specialist på frågor som handlade om internationell migration och etniska relationer. Under 90-talet var jag en av Europas experter på flyktingpolitik faktiskt. Så man kan säga att det var min forskning kring migrationsområdet som fick mig att förstå att det är någonting som saknas i våra organisationer. Och det var bristen på ledarskap. Nu i retroperspektiv kan jag ju se och förstå det. Jag gjorde ju inte det då, utan jag sökte ju svaret på olika sätt och blev då en av pionjärerna på professionell coaching i Sverige. Jag startade min egen verksamhet. Började ta mig an coachingklienter som jobbade i de här coaching och i de här organisationerna för att hjälpa dem att helt enkelt lära sig mer saker kring ledarskap. Så det har varit en resa, så när jag slutligen började undervisa i ämnet så kan man säga att jag egentligen började prata teoretiskt om alla saker som jag hade erfarit som coach och verksam då genom att jobba med människor i organisationer.
Det vill säga att du har ju faktiskt lite på fötterna nu när du ska börja prata med oss här. Och vi ska ju ställa alla våra nyfikna frågor. Vi säger ju det att det är ett av de bästa sätten att utvecklas som människa och vara i utveckling. Det är ju att ställa frågor och vara lite nyfikna. Så du kommer att bombarderas nu, Maria, av lite frågor. Är du beredd direkt?
Absolut.
När vi pratar nu om ledarskap och så, men då kommer jag till det här medarbetarskapet. Många har ju söndagsångest till exempel för att gå till jobbet på måndagen. Hur hittar man den där motivationen?
Det är ju en jättebra fråga, och det är ju, motivationen hittar man ju genom att hitta sig själv helt enkelt. Så ju mer jag förstår mig själv, ju bättre förstår jag ju också vad som driver mig, vilka värderingar jag har. Och det här är ju någonting som ju för mig var länge känt med värderingar, att hitta människors värderingar, att de förstår vad är det som driver mig. Så vi kan ju ha många olika värderingar, men de är ju mer någonting som ligger, ni känner till den här modellen med ett isberg, och vi känner till det vi ser av isberget, men sen har vi saker under vattenytan. Så man kan ju säga att värderingar, de har ju då flyttats upp, om de ligger under vattenytan så flyttas de upp och blir medvetna för oss. Men längst ner där unders, där finns ju faktiskt våra psykologiska behov som vi kallar dem i den här boken. Så det är ju egentligen våra drivkrafter, och jag förstod ju tidigare inte egentligen vad som drev mig. Men jag kan ju nu när jag tittar tillbaka se att de här behoven, jag har till och med kommunicerat dem utan att förstå att de var uttryck för mina inre drivkrafter.
Det du säger är ju väldigt spännande, Maria, men det är också lite jobbigt att höra. Är det inte så att man skulle önska att du kunde sagt lite mer semester eller lite högre lön, så blir vi mer motiverade? Är det inte alls så? Det
kan ju faktiskt precis vara tvärtom, beroende på vad vi har för behov. Så för vissa människor så är ju den tillfredsställelsen man får genom att arbeta, för man har kanske ett arbete där man utvecklas väldigt mycket. Men man utvecklas inte hemma, utan arbetet blir mitt sätt att utvecklas på. Det som är intressant med de här behoven, så vi pratar nu om utveckling till exempel, för ni nämnde inledningsvis att ni gillar utveckling, och att bli utmanad i livet, det är ju faktiskt att ha ett utvecklingsbehov som är väldigt starkt och högt. Men som individer, även om vi har utvecklingsbehov, så kan vi ha olika sätt som vi ger uttryck för de här i livet. Så för mig till exempel är det personlig utveckling. För att lära mig nya saker. Så länge jag lär mig nya saker så är jag liksom engagerad. Så om vi säger att du har ett utvecklingsbehov som är starkt och som vikten när du lär dig nya saker och du får inte göra det på jobbet. Men då blir du ju väldigt omotiverad, eller hur?
Och nu fattar jag att du när du har tittat på den här forskningen så är du jättemycket inne på det här inre drivkrafterna och inre och min egen och att jag själv vill vara i utveckling eller våga titta på mig själv och så. Men innebär det redan att du tycker att redan nu så ska vi liksom plocka bort, det hjälper inte med högre lön, det hjälper inte med fler semesterdagar. Alltså jag vill bara ha bort den, eller hur är det med den?
Alltså det du pratar om kallas ju för extern motivation. Och det här är ju väldigt intressant för att man har ju, om vi går tillbaka till en gammal tidigare forskning som Hershberg skrev som kallas för tvåfaktorteori, så pratar han ju om vikten mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer på arbetet. Och lönen är ju helt klart en hygienfaktor. Men det är ju också väldigt intressant att för vissa personer som då drivs till exempel av behovet signifikans som ett annat behov, då är det jätteviktigt att få en bekräftelse på den kunskap jag har och utför. Och då kan ju lönen vara en feedback på det. Så om jag får bonusar till exempel, så om man tänker sig att man är säljare och jag får bonus, ja, då är det ett direkt uttryck för som stärker min signifikans och jag känner mig motiverad. Men om jag inte har signifikans högt utan jag har andra behov, ja men då är det kanske helt obetydligt. Det är kanske arbetskamraterna som är viktigare.
Är det så att om vi börjar att tänka igen då insidan, har alla någon grundläggande såna här behov som du pratar om? Vi har ju då pratat väldigt mycket om Maslows behovstrappa. Är den fortfarande aktuell? Har dina perspektiv gett nya ord på det? Kan du köra liksom lilla kursen omkring vad är det för behov du har sett? Så vi liksom får in våra lyssnare och oss själva på det.
De här 6 behoven som beskrivs i boken, de kommer ju egentligen från, inspirerades från tanken av självbestämmande teorin som ju egentligen är den som lägger grunden till att förstå motivation idag på många olika sätt. De skilde ju dem väldigt tydligt mellan externa och interna behov och sa då att de interna behoven handlade om att människor ska ha vara i relationer, de får också utveckla sin kompetens och de har en form av autonomi. Men frågan är ju, vad betyder det här då? Och det var det som Desiree Rova som grundare och initierade den här studien gjorde. Hon gick ut och frågade människor helt enkelt. Vad betyder autonomi för dig? Och vad betyder relationer? Och från de här många frågorna och att återkomma till intervjupersonerna om och om igen, så utkristalliserades 6 olika behov.
Det här är ju jättespännande. Vi håller lite på de här 6 behoven. Alltså jag är så på hugget, Magnus, så du får verkligen slänga dig in om du har fler frågor.
Ja, absolut.
Då tänker jag så här, det här är ju jättespännande. Kommer du ihåg någonting som du kan dela med dig? Vad tyckte människor var autonomi till exempel? Säger man då självständighet eller att man vill klara sig själv? Eller vad svarar man där till exempel?
Ja, nu var ju jag inte med på den här studien. Men vad jag har gjort, det är ju att jag har ju gjort återkopplingar. Så med autonomi så kunde man förstå att det fanns vissa människor som tycker att det är väldigt viktigt att ha frihet och flexibilitet och helt enkelt de gillar att röra sig utanför bekvämlighetszonen skulle man kunna säga. Så de behöver vara den här gränsöverskridande personen egentligen. Och ha en stor självständighet, alltså hög autonomi. Och det kom behovet kallas då utifrån den här teorin då, som de psykologiska behoven skulle man kunna säga utgör. Det är variation. Och sedan var det ju en polaritet och det var ju de som var totalt motsatt till autonomi. De pratade snarare om vikten utav trygghet. Att inte utsätta sig för risk. Och där kom då trygghetsbehovet fram. Så man kan säga att den här autonomi kunde förstås som de här polariteterna mellan variation å ena sidan, alltså utsätta sig för risker, och å andra sidan trygghet, det vill säga att undvika risk. Vi har ju alla de här sex behoven. Det är ju inte så att de inte finns, vi har dem alla. Men vi har dem i olika grad. Och det är det som det här verktyget som finns på den här plattformen som jag har gjort min forskning kring. Den blir ju då en bas egentligen att förstå hur ser de här behoven ut hos just dig. De blir en slags temperaturmätare där du kan se dem som sex olika behov som är olika motorer i ditt liv helt enkelt. Så att ju viktigare ett behov är för dig, desto mer behöver du i din vardag för att få det här tillgodosett och tillfreds helt enkelt.
Vi får göra sådana här recap under tiden för att det
blir... Nu bjuder Utmanarpodden på lite skratt här också. Vi har lite inspelningsproblem och då tänker vi, då vad skrattar man åt det? Finns det något sån här psykologiskt behov av vad man kan göra när man har lite tekniska motgångar? Har du kommit på något sånt också, Maria?
Jag vet inte, men jag tänker att vi är ju inne på det här med relationer då. Och då kan man ju säga att relationer kan ju också förstås på, utifrån de här två ytterligheterna som jag har pratat om tidigare, som polariteter. Det finns, för vissa personer är det viktigare med den samhörighet med arbetskamraterna, familjen, nära, det som finns runt omkring mig. Och för andra är det mer viktigt att bidra, och då tänker man mer globalt, man bidrar gärna till främlingar också. Och bidragsbehovet driver människor till exempel att engagera sig frivilligt och arbeta gratis i volontära organisationer. Men jag tänker att det här skrattet och tålamodet är ju också ett uttryck kanske för ett starkt bidragsbehov hos er. Att ni delar med er i den här podden och ni visar också en stor öppenhet och tolerans för tekniska svårigheter och så vidare. Så det kan vara ett uttryck för att faktiskt ert bidragsbehov är ganska starkt.
Och tack! Vilken fin återkoppling, Magnus!
Ja, verkligen. Den tar vi till oss, verkligen.
Då man tittar på plattformen, på alla de organisationer som har gjort det här verktyget. Det är ju att se, vad är det för behov som dominerar ute på våra arbetsplatser? Och jag skulle kanske säga i vårt liv generellt. Det är ju faktiskt...
Ska vi gissa?
Absolut, gissa!
Ja, fast nu är vi ute på hal is, Magnus, känner jag.
Ja, jag känner det. Och jag känner också så här, eftersom ni båda jobbar i den här sfären med ledarskap och så. Jag känner som att jag sitter här med två stycken verkliga experter i detta. Men kör hårt, Ingmar. Vad gissar du då?
Jag tror ju på något sätt, fast då har hon ju redan nämnt, för hon har ju nämnt tre saker. Nu gör vi ett break här och pratar om vad vi tror. Alltså hon har nämnt trygghet, variation och bidrag. Det hörde jag ju, de orden har vi sagt. Och hon själv sa ju väldigt mycket att hon var intresserad av utveckling. Eller hur, Maria? Du kan vi säga, för du är ju här. Du sa ju att du var intresserad av det och så. Så skulle man fråga mig så är det utveckling. Men om man frågar människor, då tror jag att man skulle säga trygghet. Eller jag tror man kanske skulle säga förutsägbarhet. Det vill säga att man vet vad som ska hända. Det är inte samma sak som att det behöver vara bra eller dåligt, men att man vet. Jag tror att vi har ett stort behov av att få ihop vårt tankepussel. Och om det då fattas bitar i det så tror jag att man hoppar in där. Oj vad jag tror, det är lite modigt att vi vågar tro när vi har en forskare som vet. Men oj oj, fortsätt du, Magnus, vad tror du?
Men jag skulle nog kunna haka på den. Det var trygghet. Och
variation och bidra har hon än så länge sagt. Men det finns ju tre kvar, för hon har ju sagt sex stycken. Eller du har sagt, Maria, förlåt.
Ja, precis. Och jag tror ju inte variation, för jag tror att människor tycker om det här att det går i...
kontinuitet, eller?
Ja, precis. Nej, men jag skulle nog också säga att tryggheten, att den är så otroligt stark. Jag tänker bara så här, förändringar. Jag vet att jag var med på någonting och så frågar man, vad tycker du om förändringar? Tycker du om det? Så här, räckte alla upp handen. Och sen så sa hon då som höll det här. Det var ju intressant, för precis är det ungefär tvärtom egentligen. Så att jag tror att tryggheten spelar in i det här.
Vad jag skulle vilja säga i de, nu ska vi komma ihåg att de personer som finns på den här plattformen, och den uppgår ju till 17 000 människor idag som har gjort det här. Och vi har då, jag och min kollega Jonas som är psykolog, vi har ju tittat på ett urval på detta på över 1000 personer. Vi ska komma ihåg att det är specifika organisationer som drivs utav utveckling, och det är ju oftast bolag. Men det är typ myndigheter, ja, Försvarsmakten och andra typer av organisationer. Det som är intressant, utveckling är ett starkt behov och samhörighet. Men det intressanta är att det är personer i ledningsgruppen som har utvecklingsbehov, medan de som arbetar i organisationen oftast har samhörighetsbehov som det starkaste. Och det här betyder att oftast, för vad är det som händer när människor har samma behov i en ledningsgrupp? Jo, det blir ju ett grupptänkande, eller hur? Så om alla i ledningsgruppen har, vilket de oftast har, utveckling och bidra, då skapas ju faktiskt ett grupptänkande kring det. Och då kan det ju finnas en någon annan som har en minoritetsbehov, som jag säger det, till exempel variation. Och de kan ju då komma in som en förfärlig fläkt egentligen i den här gruppstabiliteten som då finns. För att det är ju ingen som förstår sig på den. Och den som har variation vill ju att saker ska hända också. De kan ju vara den som säger saker på ett möte bara för att då händer ju någonting. De skakar om utan att de tänker på det själva. För de är uttråkade helt enkelt. Här kan man se, och det är det som blir det intressanta, det är ju att se hur gruppkonstellationen ser ut på en arbetsplats. Därför att utan att vi tänker på det anställer vi ju gärna de som liknar oss. Alltså vi vill att de ska ha andra kompetenser, men det finns en anledning till varför jag gillar dem. Om jag tittar på alla mina vänner så har de samma behov som jag. Utveckling och bidra, det har jag. Och jag kan tänka mig att Ing-Marie, du har också det. Antagligen.
Ja, vad spännande. Ja, vi hade ju inte så rätt, Magnus, men vi förstod ju vad Maria menade, så att det var ju bra. Nu tänker jag så här, eftersom din bok utgår från de här 6 psykologiska behoven, och vi har ju inte hunnit gå igenom alla, så nu måste vi ju fortsätta här. Fortsätt Maria, vi lyssnar aktivt.
Ja, vi pratade om autonomi som kunde förstås då från de här ytterligheterna av trygghet och variation. Vi pratade om relationer. Som kan förstås utifrån att antingen så är det liksom familjen, kollegorna, samhörighet. Samhörighet är det enda som är riktiga kollektivister. Och ni vet hur kollektivister är. De tänker på viet före laget, före jaget. Alla de andra behoven, de är uttryck för sanna individualister. Och de tänker på jaget. Och sen har vi ju då den tredje, och det är ju då kompetens. Hur förstår vi det? Och då är det ju som jag har pratat om tidigare. Vissa personer drivs av livslångt lärande. Man lever för att lära sig saker. Det handlar om ett ständigt växande utveckling. Man hoppar på nya saker, man söker sig nya saker. Men den andra ytterligheten, det är ju de som gräver ner sig och blir experter. Här kan man förstå kanske varför vissa blir professor. Här kan jag förstå varför jag själv inte har blivit professor. Därför jag blir uttråkad och jag har lärt mig saker. Och då hoppar jag på någonting nytt. Som jag berättade inledningsvis. Att jag var forskare med ett helt annat område en gång i tiden. På 90-talet. Och det är ju ett uttryck för utvecklingsbehov. Medan om man har behovet signifikans, då tar man ju en stolthet i den expertkunskap man har. Och då vill man ju inte gärna slänga bort den heller. Och då kan man ju förstå varför man också investerar år efter år av att gå på djupet och verkligen förstå en viss fråga. Och då vill man ju också såklart också bli belönad för det.
Och då har vi fått med alla 6, visst är det så?
Jajamensan.
Ja, men vi måste bara, för att alla lyssnare ska hänga med, vi måste upprepa bara, vilka är de 6? Alltså väldigt kort bara. Det här.
Så de 6 drivkrafterna, det är bidra, man drivs av att hjälpa andra. Samhörighet, vikten av de som är nära och kära. Och gruppsammanhanget. Vi har variation. Att söka nya utmaningar, att ta sig an risker, trygghet, att undvika risker. Och sedan har vi utveckling, tanken kring livslångt lärande och signifikans som blir expertkunskapen och som tar en stolthet i detta också. Och gärna, och behöver faktiskt för att må bra, bli bekräftad och sedd i den här expertkunskapen. Och det är det många som inte blir. Vi ser, det finns ju en fråga på den här plattformen och det är ju hur människor mår. Och det är ju många som har, alltså det är ju inte många som har signifikans, men av de få som har signifikans så svarar de oftare än andra att de faktiskt inte mår särskilt bra på jobbet. Och det tror jag beror på att det kan ta längre tid för en person med signifikans att hitta sin plats, hur de, vad de ska verka och göra helt enkelt.
Och kanske inte riktigt heller följer det vanliga handlingsmönstret som vi är vana vid. Och då tar det ju också ett tag, även socialt och sådär på jobbet.
Precis. Vi tittar på, för det, som regel har man två behov som sticker ut, som vi pratar om, de primära behoven. Och sen beror det mycket på om, hur nära de andra ligger och hur mycket. Men graden av hur mycket man skalar på den här barometern, det säger ju någonting om hur mycket jag behöver för att aktivera mina inre drivkrafter. Och om jag aktiverar dem varje dag så mår jag ju faktiskt också bra och känner mig motiverad.
Ja, för när du radade upp dem så här, Maria, då kände jag så här, nej men det är ju det. Ja men det stämmer ju. Ja men det är ju, jag har också det. Och jag har också det. Du tog ju in liksom hela mig. Beroende på vilken situation man ställs i så kanske någon av de här drivkrafterna är mer stark. Och sen så i en annan situation är det någon annan drivkraft som är starkare. Eller?
Ja, ja det är egentligen inte. För att du, dina drivkrafter är ju det som motiverar dig. Så man kan säga så här att om jag har en dag när jag inte utvecklas så särskilt mycket. Så måste jag hitta former för det. Till exempel genom att lyssna på någonting där jag lär mig någonting nytt. Eller ja, läsning är ju viktigt för mig. Då kan jag lära mig någonting nytt. Nu till exempel, det här ger ju mig energi. För nu känner jag att jag bidrar till någonting som har ett högre syfte. Och kan vara till nytta för mer människor. Så det här föder ju när mitt bidragsbehov egentligen.
Nu känner jag att det du har gjort här nu, Maria. Det är ju att du har förklarat utifrån drivkrafter, inre psykologiska behov, och det gäller ju både medarbetare och ledare förstår jag, men det är ju ändå så att i den här boken som vi gärna slår ett slag för som heter Motiverad, handbok i motivationsbaserat ledarskap, använder du ju ordet motivationsbaserat ledarskap, och då tänker jag, vi kan ju inte avrunda utan att vi också har pratat om ledarna. För det är så här att vad vi än pratar om så kommer vi alltid tillbaka till att en ledare har stor betydelse på en arbetsplats. Vad menar du? Och är detta något nytt begrepp? Jag känner mig inte hemma med. Vad menar du med motivationsbaserat ledarskap?
Det kom ju upp som en klar tanke egentligen när vi skrev den här boken. Att en ledare som förstår de här olika drivkrafterna. De kan ju bli bättre på att både förstå till exempel hur man sätter ihop grupper. Men också kring hur jag kan hålla medarbetarsamtal på ett bra sätt. Hur jag ger feedback som stärker de olika behoven. För att om man säger som feedback, när om min chef säger till mig att ja Maria, jag tycker verkligen du har vuxit mycket under de här åren när du har varit programansvarig för ledarskap och organisation. Så är det är ju ingen feedback som ger mig någonting. För mig är det helt självklart att jag är en annan människa. Jag byter ju skepnad hela tiden och utvecklas och lär mig. Så mer vi lär oss hur de här drivkrafterna faktiskt talar. Och ju mer vi lär oss förstå dem så kan vi ju också rikta oss på ett specifikt sätt till människor och tala till dem. Jag själv till exempel har blivit mycket mer tolerant, får jag säga, mot människor som inte är som mig. Personer som då har stark samhörighet och också kanske trygghet. Så på jobbet så vill de ha rutiner, de vill ha 2 timmars möten med någonting som vi skulle kunna avhandla på 45 minuter. För att de har ett behov av samhörighet och trygghet med strukturerade dagordningar och så vidare, va? Jag som har utveckling har också variationsrätt. Jag vill ju att möten ska vara snabba, effektiva. Vi behöver inte sitta längre än vad vi behöver, va? Ju mer vi förstår om det här på arbetsplatsen, ju mer toleranta kan vi bli faktiskt mot varandra genom att förstå. Men, och det är ju i högsta grad en chefsfråga. För att en sak som jag lärde mig tidigare då jag tog mig an coachingklienter i organisationer, det är ju att när arbetstagare upptäcker att de växer, alltså så medvetandemässigt mer än sin chef, då blir det väldigt svårt att stanna kvar på den arbetsplatsen. För det är ju då man börjar känna sig omotiverad. Så det är ju väldigt viktigt, det är därför som jag tycker det är en så viktig ledarskapsfråga att ständigt jobba med sig själv och upptäcka nya sidor av sig själv och se hur jag kan bli bättre chef helt enkelt och ledare för medarbetarna.
Det kändes som reklam för Utmanarpodden, för det är precis det vi säger hela tiden. Utmanarpodden kommer ut med en halvtimmes avsnitt för att få ledare att reflektera över sig själv. Det var jättebra. Men du, tycker du då att benämningen motivationsbaserat ledarskap är bra? Är det det vi ska börja använda nu då?
Ja, alltså man skulle kunna säga att en person som har förstått de här behoven, och det finns ju flera konsulter som är utbildade i det här, de är ju verkligen, de har ju ett motivationsbaserat ledarskap i allt de gör, för de tänker ju utifrån de här drivkrafterna hela tiden egentligen. Och det är ju en enorm tillgång att förstå, för att vissa gånger så behöver vi ju skapa grupper där vi behöver ha en kreativitet och högt i tak, och då måste vi se till att vi har olika typer av människor. Och andra gånger kanske det är bra att vi kan ta snabba beslut och att vi har en samstämmighet. Och då faktiskt vara medveten och reflektera över hur ser vår egen gruppsammansättning ut helt enkelt. Och också tänka på, vad är det för någon vi rekryterar in? Jag menar, man kan ju rekrytera in i en organisation, vilket det finns exempel på. En chef som har helt enkelt drivkrafter som är direkt förödande för det fortsatta arbetet. Sådana resultat har vi sett helt enkelt. Så det finns massor att förstå kring att som ledare ta sig an. Ett sätt är ju faktiskt att göra lite kompetensutveckling på jobbet, kanske genom att skapa en liten läscirkel med just den här boken och lära sig tillsammans. Så man formar ett samma språk.
Men det känns som att det nästan var lite så här att det handlar om att man måste bli medveten som ledare.
Det är ju jag personligen brinner ju för medvetenhet, och det finns ju fler forskare som i Stockholms handelshögskola som har tittat på vikten av vad som händer när ledare börjar meditera. Meditation kan ju vara ett sätt, men det finns ju många olika. Men för mig är ju medvetenhet förmågan att kunna reflektera över sig själv och reflektera över det jag gör, men också förstå vad som triggar mig och kunna hantera olika situationer på olika sätt helt enkelt. Det är ju ett uttryck för hur inte bara de kompetenser och skickligheter vi har, utan hur mycket jag har vuxit som människa.
Det som vi alltid pratar om i Utmanarpodden, det är att reflektera mycket över sig själv och sitt handlande och så. Och det, när du pratade om att man kunde ju prata en liten läsecirkel över den här boken, det handlar ju till och med om den här lärandetimmen som du har varit inne på många gånger, Ing-Marie. Så den knyter vi ihop där. Jag tänker också, man är en grupp då, till exempel ledare då, att någon kan ju också vara väldigt tongivande. Och dens drivkrafter kommer fram som kanske återspeglar sig på gruppen sen.
Precis, det är ju ofta det som händer, att det är någon som, så fungerar ju de flesta grupper. Att, ni kanske har pratat tidigare om Tuckmans bild av gruppers utveckling till exempel. Och de ska gå igenom stormning och normning och allt det här. Jag skulle kunna tänka mig att har vi en medvetenhet, alltså att människor är medvetna, de är i sitt ledarskap, då behöver man inte ha de här olika faserna. Ibland kan jag tänka att de här teorierna som skapades på 50-talet, som handlar mycket om att förstå grundläggande psykologi på arbetsplatser och så, vi kanske är en annan typ av människa. Vi kanske har medvetandemässigt vuxit som människor än de människor vi var under 50-talet. Så någonstans kan det kännas föråldrat.
Jag ser att klockan går och vi brukar försöka hålla våra avsnitt här något sådana korta, för vi tycker de är De ska vara promenadvänliga brukar vi säga. För vi tror på också det här att lärandet hör ihop med att kroppen också rör sig. Så gärna en promenad och så går man. Och jag tyckte det här var hoppfullt att sluta med, Magnus. Att vi börjar avrunda dig, Maria, med att säga att det var väl hoppfullt att vi är inte samma människor nu som vi var på 50-talet. Nej, vi har inte samma behov av att förstå saker, nu har vi nya behov. Och det här var väl underbart att du med hjälp av en plattform, tidigare forskning och en klok kollega har kommit fram till nya begrepp, nya teorier som vi kan ha som ja, reflektionsplatta inför en kommande lite längre sommar.
Det låter bra. Det kan vara sommarläsningen.
Precis, och är man då liksom nyfiken på att faktiskt då hitta den här boken som vi då har pratat om, så heter den Motiverad, handbok i motivationsbaserat ledarskap. Och den finns då på Adlibris bland annat och så vidare, va?
Mm, den finns tillgänglig överallt och enklast att beställa Bokus eller Adlibris. Så får man den här med brevlådan.
Då har vi sommarläsningen redo.
Du Maria, tack så hemskt mycket. Det här var ett riktigt matnyttigt program. Och vad spännande att du forskar och jobbar vidare med att forma ett framtida ledarskap som gör att vi får medarbetare och ledare som mår väl på jobbet.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt.
Vi säger tack till dig Maria. Och så... Kära lyssnare, vi är tillbaka när du minst anar det. Tack för idag!